Du lyssnar på Gangsters av Patrick Radden Keefe i översättning av Eva Johansson. Uppläst av mig, Mattias Linderoth. Förord. Ett av de märkligare ögonblicken i mitt liv som tidskriftsskribent var ett telefonsamtal i maj 2004. Jag hade precis publicerat Jakten på El Chapo, en artikel i The New Yorker om den mexikanska knarkkungen Joaquin Guzman Loeras kriminella karriär och hur myndigheterna till sist lyckades gripa honom, då jag fick ett röstmeddelande från en advokat som sa sig företräda Guzmans familj. Detta var minst sagt oroväckande. Jag hade utvecklat en liten specialitet under årens lopp, det redaktörer kallar en write-around, en artikel om en person som inte vill låta sig intervjuas. Somliga journalister avskyr att skriva den sortens artiklar, men jag har alltid gillat den utmaning det ställer mig inför. Det krävs ett stort mått av kreativitet för att teckna ett porträtt av en person utan att någonsin få prata med honom eller henne. Men ett sånt reportage blir ofta mer avslöjande än de tillrättalagda möten man får när politiker eller företagsledare faktiskt samarbetar. När jag skrev om tv-producenten Mark Burnett vägrade han att prata med mig. Men han hade två ex-fruar som gjorde det, och jag tror att jag fick mer information om Burnett genom att prata med dem än jag hade fått från honom själv. I El Chapos fall satt han inspärrad i ett mexikanskt fängelse när jag började skriva artikeln, och han gav inga intervjuer, så jag hade tagit för givet att han inte skulle vilja prata med mig. Jag trodde heller inte att han skulle läsa artikeln när den publicerades. Trots att han ledde en narkotikakartell i mångmiljardklassen påstods han vara praktiskt taget illiterat. Även om han kunde läsa framstod han inte som någon som skulle prenumerera på The New Yorker. Men när artikeln publicerades innehöll den en rad avslöjanden som därefter plockades upp av den mexikanska pressen. På endera vis måste han ha fått kännedom om den. Jag väntade ett tag innan jag ringde tillbaka till advokaten. Jag antog att han skulle ha invändningar mot en eller annan detalj i texten och befarade att det kunde vara stycket där jag avslöjade El Chapos vidlyftiga konsumtion av Viagra. Jag pratade med en av mina källor som frågade runt lite diskret och lyckades få bekräftat att advokaten verkligen arbetade för familjen Guzman. "Ring upp honom, det är säkert inget att oroa sig för", sa källan. Sen la han till, men använd jobbtelefonen och ge honom under inga omständigheter din hemadress. Jag repade mod och ringde till advokaten. Han talade bruten engelska och använde ett stelt och formellt språk. Och när jag så avslappnat som möjligt sa att jag var Patrick Keefe från The New Yorker svarade han med nästan teatraliskt allvar, "Vi har läst er artikel." "Jaha", sa jag och stålsatte mig. "Den var..." En dramatisk paus. "Mycket intressant." "Jaha", for det ur mig. "Tack." "Intressant" lät inte så farligt. Det kunde ha varit värre. "El señor", inledde han innan han gjorde ännu en laddad paus. "Är redo." Sekunderna tickade. Jag kramade telefonen med hjärtat hamrande i bröstet. "Att skriva sina memoarer." Innan jag ringde upp hade jag planerat hela samtalet som inför en high school-debatt. Om han säger si, säger jag så. Jag hade förberett mig för varje eventualitet, varje tänkbar vändning som diskussionen kunde ta. Men inte för detta. "Jaså", stammade jag fram och famlade efter något någorlunda vettigt att säga. "Den boken skulle jag gärna läsa." "Men Mr. Keefe", sköt advokaten in, "är det en bok ni skulle vilja skriva?" Jag erkänner att när chansen att spökskriva El Chapos memoarer först erbjöds mig funderade jag ett kort ögonblick på att tacka ja. Under sina år på flykt hade han blivit en närmast mytisk gestalt, och som journalist var tanken att få höra honom berätta sin historia med egna ord mycket frestande. Men innan jag la på luren den dagen hade jag redan tackat nej till erbjudandet. Guzman var direkt och indirekt skyldig till tusentals mord, kanske tiotusentals. Det hade varit omöjligt att sanningsenligt skriva om hans liv och hans många offers liv.